I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Det är dags igen, det är fredag, Toto-svenskan är tillbaka. Det är dock fortfarande 31 maj när vi sitter här och spelar in. Vi vill också ha lite grann av en semester. Så att vi har ett par förinspelade avsnitt, även om de går ut med måndag, onsdag, fredag, precis som vi alltid har gjort, Kalle. Vi ska prata om 11:e placerade Sirius och 12:e placerade Värnamo idag.
Ja, men spännande. Jag är taggad på Värnamo. Inte kanske just fotbollsmässigt, men det är ju verkligen mina hemtrakter. Så
som stad?
Ja, som stad. Jag är inte så intresserad av Värnamo som stad heller för den delen. Men...
som by?
Ja, som ja, nu är jag från Vetlanda så jag ska väl hålla käft i det.
Ja, det ska du.
I det åsikt,
det ska du verkligen göra.
Är det ett Harris de jobbar på?
Nej, vi har inte kommit så långt än faktiskt. Men, Harris Värnamo tror jag man har varit och fäktats på någon gång faktiskt. Möjligt.
Fäktningen på Harris i Värnamo. Det är klart att det är någonting också.
Då är det riktig fäktning.
Ja, det är verkligen. Alltså, då snackar vi hela jävla paketet. Som ni hör är Josip och Jocke fortfarande kvar i den här studion. Och då undrar man ju, Josip.
Ja.
IK Sirius. Mm. Vad tänker du?
Ja, jag hade ju dem som säsongens liksom bubblare tillsammans med Kalmar. Det var lite dött lopp där. Men jag har ju inte blivit en sekund klokare under de här 10 omgångarna på vad fan det är som händer. Det är 4-0 mot Djurgården hemma där man liksom ger bort 2 mål i eget straffområde från 5 meter. Och sen så är det liksom superprestationer som mot AIK borta till exempel. Mm. Så det är jättesvårt att säga, men att det finns kvalitet där, det är ju onekligen så.
Man blir inte riktigt klok på Sirius än så länge. Alltså Värnamo har ju varit en tydligare trend. Alltså på hemmaplan riktigt starka, på bortaplan inte riktigt lika starka. Men ett ganska tydligt sätt att så här vill vi spela fotboll och hela den grejen. Jocke, ni hade dem i premiären ju.
Ja, alltså det är två lag som i alla fall litar på sin process. Om man ska använda Ferenc Beas gamla slitna trusted process fast på svenska då.
Ja.
Och som ändå vi gör det med relativ framgång då får man väl säga.
Och ett lag som verkligen det har pratats gott om, inte bara liksom det som händer på fotbollsplanen och processerna som de pysslar med utan också det som händer utanför är ju Sirius där ju det har fått ett jävla uppsving med den nya arenan med ny färsk publik till den där kortsidan som ju sannoliken lever.
Mm, det gör den och det är glädjande att se också att det finns någon form av återväxt även i de mindre lagen och framförallt i lagen som kanske inte har haft den här traditionellt starka publiktillströmningen heller. Det är en tydlig generationsgrej i Sirius också att man att man kommer och har Sirius som sitt första val och kanske inte några av Stockholmslagen. Jag vill, Råp var inne på det i ett tidigare avsnitt också, att man i hans generation var det kanske tydligt att man hade Bayern, AIK, Djurgården som alternativ.
Man håller på att kravla sig ur Stockholmslagens skugga på något sätt i Uppsala, och det är uppfriskande.
Verkligen. Ja, alltså den skuggan som BP alltid kommer vara i, i och med att det är deras... Ja, men så är det ju liksom. De kommer ju alltid vara ett, liksom, ett lag som fostrar spelare som vars främsta ambition inte är att spela i Brommapojkarna. Det är inga barn i liksom västerort i Stockholm som drömmer om jag ska bli A-lagsspelare i BP. Medan Sirius har ju varit ett likadant lag, att för 20 år sedan och som växte upp i Uppsala kollade ju på AIK, Djurgården och Hammarby i första hand. Nu börjar det ju bli fler och fler som faktiskt vill spela i Sirius från barnsben, men som också helhjärtat går in och håller på Sirius. Så det är en mäktig utveckling. Det är sällan man ser klubbar ta de stegen. Alltså vi har haft klubbar som, alltså så här, nu i Östersund, vad det är. Men jag menar, det blev ju bara ett luftslott som sprängdes till slut. Sirius menar ju allvar, och det syns också på läktarna.
Det är ju också Sveriges fjärde största stad.
Exakt.
Och det anstår ju Sveriges fjärde största stad att ha ett riktigt lag som är sitt eget lag. Mm. Och det borgar ju också för att det faktiskt finns en backup och det finns underlag för att driva det här projektet ännu längre.
Tror ju att de också har mått bra av att Dalkurd kom och skulle börja giddra i Uppsala. Mm. Alltså för att jag menar, lika mycket som de inte längre är bara ett så här Stockholm B, lika mycket så, alltså man vet ju själv att rivalitet och hat föder ju också kärlek. Liksom. Och det tror jag att Sirius, när Dalkurd flyttade till Uppsala, att de kände att vänta nu. Nu måste vi någonstans liksom hålla fortet här nu när det kommer en pigg utmanare som ska tro att här finns det en stor stad att ta över mark på. Mm. Då kommer Sirius och vill sätta ner foten och visa att vänta nu, det här är vår stad. Det är vi som bestämmer i den här stan.
Och det har man gjort med all önskvärd tydlighet. Och det gäller inte bara på planen utan även organisatoriskt och liksom hur man ser på sin egen verksamhet, sig själva och vilken typ av fotboll man vill spela och bedriva i största allmänhet. Så absolut, det anstår som Jocke säger. Det ska inte vara något annat i en stad av den digniteten som Uppsala är.
Hörrni, vi ska ringa upp Pinheiro, Diamant, och kolla vad han har att säga om läget i Sirius och låta han ta den här mallen som vi har byggt upp till de här avsnitten. Jonathan Pinheiro, Diamant, hur är läget?
Det är bra, tack. Just uppkommen från källaren, lite pingis.
Åh fan,
mäktigt. Ingen fick pingis, va?
Om man ser det.
Nej, det syns inte. Det ser bara ut som att du har ett skönt glow.
Härligt.
Hur mår man som Sirius-supporter dessa dagar?
Jo, men jag tror att de flesta mår nog bra, även om den senaste matchen kanske gör att många är traumatiserade av den.
Och som tur var då, så ska inte vi prata om den senaste matchen, utan vi ska prata om hela den här våren. Vi var inne lite grann på att det har varit lite spretigt, lite upp och ner med det tydliga bottennappet borta mot Djurgården, men också med ett par fina insatser som i närtid, i alla fall 2-0 hemma mot Elfsborg och sådär. Men håller du med om att det har varit väldigt mycket upp och ner?
Ja, men det kan man väl säga. Sen är det ju också så, det var ju tre nykomlingar i början och 7 poäng på de matcherna också. Mjällby var ju en tuff match också. Det har ju varit upp och ner i vilken form av motstånd man har mött också. Men det är ju så, när man spelar som Sirius gör, kanske det ser mycket sämre ut när det är dåligt och ser ganska bra ut när det är bra. Spelar man mer som kanske, jag hade ju Varberg en plumpa mot Djurgården också, men spelar man mer som Varberg eller som Mjällby eller Halmstad förra året, så kanske man förlorar med 1-2-0 bara mot storlagen. Men när det ser dåligt ut, då ser det riktigt dåligt ut när Sirius misslyckas med det de försöker göra. Slår man mer bort bollen, så kommer man aldrig se någon som passar till en motståndare i eget straffområde.
Nej, och det var ju också, vi pratade med Robert Oman Persson runt det avsnittet, och han var inne på att så här, det där var kanske lite väl naivt. Det är inte riktigt så vi vill spela våran fotboll, utan vi behöver vara lite mer cyniska ibland, även ifall vi inte ska överge våran filosofi bara för att vi är på bortaplan mot ett större och bättre lag. Så att någonstans, någon mellanväg får man ju hitta där.
Sen ser man ju när det funkar liksom. Jag tror att de la ut en video själva, Sirius, på 27 raka passningar innan 2-0-målet mot AIK där.
Ja, jävlar vad stolta de var över den.
När man inte missar passningen i eget straffområde, så leder det ju ofta till något bra. Har ju alla lag sin filosofi liksom.
Ja, så är det definitivt. Du, vi har ju gett en mall som vi ska förhålla oss till. Innan vi går in på den så vill jag bara ta upp det vi inledde det här avsnittet med, nämligen ja, men de framåtvindar som finns just nu i Sirius med den nya arenan, med en kortsida som verkligen har börjat leva upp till att man är en av de största städerna i Sverige. Vad känner man själv liksom? Hur går snacket runt klubben? Är det mycket positivt nu?
Ja, men det är det absolut. Sen är det alltid så här, som man har snackat också om en del, tror jag, med generationsväxling och nya personer som kliver fram. Det är ju såklart att när nya personer kommer in så är det ju framförallt positivt, tycker väl de flesta. Men å andra sidan, alltid också liksom, folk som är skeptiska, gubbar på sitt plats som inte gillar bengaler och så. Men jag tror att generellt så känner de flesta kring klubben att både fotbollsmässigt och liksom, läktarmässigt att det går framåt. Och sen är det också att unga killar och tjejer som kommer att kolla nu, de är ju vana vid Sirius i Allsvenskan, så de har ju kanske andra krav också än de som har följt laget länge, som är liksom drömde om Superettan en gång i tiden när man var i Division 1 och Division 2.
Och positivt gissar vi att det här Sirius har, det var råp inne på också, att så här, förut när han växte upp, så växte man upp i Uppsala, så var det AIK, Djurgården eller Hammarby man höll på, medan nu börjar det mer och mer bli stadens lag på riktigt ju.
Ja, men så är det nog. Jag har ju vuxit upp i staden Uppsala, och jag har väl känns som att folk som är till exempel lärare här har varit det länge. De märker väl att kidsen hejar på Sirius mer. Sen ska man väl inte, alltså just något som inte har höjts till exempel, kanske antalet som åker borta resor. Det var väl redan bra för några år sedan. Så här, åttonde plats i Allsvenskan, representation på borta sektionen för några år sedan. Den grejen har kanske inte riktigt lyft den. Där har varit en liten generationsväxling. Många som har slutat åka också. Men framförallt hemma så är det ju fler på ståplats liksom än det har varit tidigare. Och en riktig sektion också. Sirius klack har ju varit förpassad, om ni minns, kanske 2019 när klacken stod ute på en ö där på långsidan.
Ja, det var mäktigt.
Så det liksom, då ser det inte ens ut som en klack nästan. Men så fort den flyttade in på en riktig läktare så sa, men det här är ju ändå en klack. Om man säger så.
Du, vi går in på mallen då. Vi inleder med vårens bästa spelare. Vem hittar vi där?
Jag skulle vilja säga kanske Aron Bjarnason. Var ju skadad hela förra säsongen. Spelade två matcher på slutet. Hoppade in två matcher. Bröt ett ben i foten som bara 10% av befolkningen har.
Klart det är en skada.
Det är något extra ben som bara 10% har, och det bröt han. De trodde att det var en stukning först, men sen missade han hela säsongen då. Han värvades ju efter ett fiasko i Ungern och var ju tänkt som en, någon sorts ytterforward. Har ju gått ner som wingback den här säsongen och har ju varit jättebra faktiskt. 3 mål, någon assist och liksom kommer ju forsande på högerkanten hela tiden. Så där, ja, viktigt, liksom wingbacksen har ju blivit, när Sirius spel funkar så kommer de ju med fart väldigt ofta, både han och Shabani. Och har ju lett till en del poäng.
Ja, det har ju varit en ny bekantskap som man faktiskt har blivit imponerad över. Så att jag gillar den. Vad har du på vårens överraskning då?
Alltså, många hade kanske glömt bort hur bra Jamie Roche var. Eller Roche, om man ska uttala det lite bättre kanske. Hur bra han var hösten 2020. Var ju inte alls bra som mittback förra året när han skulle flyttas ner där och skolas om. Men jag tror att det är en överraskning för många att han är så bra igen centralt på mittfältet. För han var väl inte riktigt, han var kanske inte ens nummer 4 på det där centrala mittfältet inför säsongen. Han kanske var nummer 5 liksom. Men nu har ju han konkurrerat ut nyförvärvet Filip Olsson här från Landskrona. Och spelar ju varje match och är en av Sirius bästa spelare, oftast.
Och på besvikelsefronten då, är det den där 0-4 borta mot Djurgården eller hittar vi någonting annat?
Man skulle kunna säga kanske med tanke på hur bra spelet såg ut i höstas rätt ofta och ja, men så här, 3-0 hemma mot Häcken och ja, det såg stabilt ut hela hösten. Sirius tog de viktiga segrarna där och ja, men vann de matcherna de skulle vinna. Att spelet såg så dåligt ut även de här 3 första matcherna mot Giffarna, Helsingborg hemma och Värnamo borta, så tror jag att ja, men det var en, jag skulle kunna säga att det är en besvikelse att det tog så lång tid att ersätta Jakob Ortmark, att spelet liksom inte funkade alls de första 6 matcherna. Och ja, det var väl en besvikelse fram till dess. Sen lyckades de hitta ett sätt. Ja, men Jamie Roche och Adam Hellborg fick lite mer dela på Ortmark-rollen. För att det finns ingen riktigt som klarar av att spela det spelet som Ortmark gör med de snabba fötterna och snabba vändningarna där i ja, men, defensivt centralt mittfält. Så att, det är väl då Sirius fått igång spelet egentligen när de har lyckats ersätta Ortmark. Men man tyckte att de borde kunnat göra det hitta den lösningen lite tidigare kanske. Så det är väl någon sorts besvikelse man får säga så. Jag vet inte, någon spelare svårt att komma på. Så Djurgårdsmatchen såklart. Men...
ja, den är ju lite för enkel att peka ut kanske. Ja. Tränarfrågan då? Du var inne lite grann på att man har jobbat med att ersätta Ortmark, vilket såklart är svårt. Det är inte lätt att bara hitta och lösa en spelare av den kalibern. Men vad säger du i tränarfrågan? För det har ju varit... ja, men lite snack runt Bäckström ändå, eventuell U21-landslag och hela den biten, att man har varit lite orolig över att tappa honom, för att han är ju, även om han är aningen lågmäld och inte så här superkaraktär i serien, så har man ju lärt sig att det är en jävla duktig tränare.
Ja, alltså det är väl där man bör vara orolig att andra lag vill ha ens tränare om det går bra liksom. Så just U21-landslaget vet jag inte riktigt. Om man ska tro Ola Andersson, han kan ta det såklart utifrån Sirius perspektiv. Men enligt honom så tycker inte Daniel Bäckström alls att U21-landslaget är ett jobb i paritet med det han har nu. Så jag vet inte. Sen kanske han står där ändå och tränar grabbarna i sommar. Men det ska väl vara om liksom någon bättre klubb i såna fall vill ha honom. Men Bäckström känns väldigt inne på att han älskar att göra det han gör nu med att utveckla Sirius.
Det är väl språngbrädefaktorn i så fall i U21-landslaget som man kan peka på.
Vad sa du?
Det är väl språngbrädefaktorn i så fall i U21-landslaget som man kan peka på om man är rädd att Bäckström ska dra.
Jo, han är väl öppen med att han vill ha en bra karriär, och klubben kan ju uppenbarligen rekrytera därifrån Barnsley och någon polsk klubb, vad det nu var.
Men ska man gå till just det, även om man nu skulle förlora Bäckström, alltså Ola Andersson och de som sysslar med den sportsliga satsningen i Sirius har ju ändå visat, alltså många tänkte ju när Rydström drog att nu kommer det dala, för Rydström gjorde det jävligt bra. Han visar ju ett mod, men också en jävla kvalitet i sin rekrytering, Ola Andersson, att hämta Daniel Bäckström som ju är relativt oprövad, relativt liksom, det är inte många som har koll på honom, och man ser att han hakar bara i det Rydström har gjort och stundtals till och med kanske även gör det ännu bättre då, sett till material och spelare man tappar och den grejen. Så att även om man tappar honom så känns det ju som att Ola Andersson har koll på bitarna, han har koll på nästa man, han är ju såklart fullt medveten om att Bäckström en vacker dag kommer att dra.
Ja, Ola och Adrian från Heines scout, de är ju, det känns som att de är nog inställda på att om han drar, då tar vi in någon ny 30-åring som kör. Eller så.
Men du, sommarfönstret här som kommer. Jag gissar att man från Sirius håll är orolig över KK och Zeidan, som ju inte har världens längsta kontrakt, som har varit på storklubbars radar tidigare, som fortsätter att göra jävligt bra insatser i Sirius. Det är spelare som sticker ut. Hur orolig är du över att de försvinner?
Alltså jag kan tänka mig, som Sirius gamla tränare Kim Bergstrand sa en gång, det är aldrig negativt att ha bra spelare om de har kontrakt. Så att det är väl, om de säljs så är det för att Sirius tror att det gynnar klubben. Så att, ja, det är väl vad det är. Sirius vill ju börja sälja spelare, och jag kan tänka mig att framförallt KK har väl startat 7 matcher ut 4 mål den här våren. Och det är ju bra liksom. Och hade ju en otrolig försäsong med nästan fler mål än matcher, tror han hade det till och med. Så att, ja, man kan väl tänka sig sen. Zeidan kan nog kräva en, tänka att de vill ha en del betalt för att sälja. Men det är väl de två. Och eventuellt Shabani har utgående kontrakt efter säsongen. Det har ju varken Zeidan eller KK. Så att om de vill casha in på Shabani, så ja, casha in hur mycket man nu kan göra det med ett halvår kvar på kontraktet. Men om de vill göra det, så ja, då är det nog läge att sälja i sommar.
Vad tror du då? Blir någon av de här kvar, eller blir de sålda? Eller vad säger din magkänsla?
Ja, det är nog lite 50-50 på alla, man får spela ett kryss 2 här. Men jag skulle kunna tro att den troligaste att bli såld är kanske Zeidan. För han, ja, liksom, han är väl den med störst potential av dem.
Och ifall du får sätta ett betyg på den här våren då, 1-5, där 2 är godkänt, 1 är underkänt och sen har vi bra, mycket bra och superbra. Vad landar du då för betyg på Sirius?
Det blir nog en ganska klockren 3+, va? Plus eftersom jag är Josips kollega på Aftonbladet här. Ja, det är bra. Bra poängskörd. Stundtals knackigt spel, men liksom fyra vinster, fyra förluster, två oavgjorda är ju, ja men det är väl, ja, bra helt enkelt.
Lite mer än godkänt. Inte ja. Jättebra. Så att bra landar vi.
Alltså det som är jättebra är ju matchen mot Elfsborg som var så som man kanske tänkte att i januari när Ortmark var kvar fortfarande. Så här kan det nog se ut i år om Sirius bara fortsätter bygga vidare på det man hade från hösten. Men det är svårare än man tror att bara ta vid, alltså när det har gått en vinter på det man höll på med under hösten. Så att mycket bra, nästan, vad var det, fem var världsklass.
Ja, exakt. Världsklass är svårt att säga i allsvenskan, så vi får ju säga superbra typ.
Det är väl nästan Elfsborgs insatsen. Där föll allt på plats.
Tre med inslag av fem och ett, helt enkelt.
Exakt, vi har ju en etta borta mot Djurgården. Vi har en femma hemma mot Elfsborg. Så vi landar i tre.
Även nästan etta liksom hemma mot Hammarby också. Liksom de här Helsingborg och Giffarna-matcherna. Hade det varit bättre motstånd i de matcherna hade det nog inte blivit seger där liksom.
Ja, för att jag menar hemma efter Bayern-matchen var det ju faktiskt, det började höjas röster om att så här, Sirius, de kommer behöva kämpa för sitt kontrakt och det här är ett lag som eventuellt kan åka ur och det var ju tongångar som var ganska hårda. Att så här, många snackade ju bort Bayerns seger med att Sirius var urusla och det här är ett dassgäng och hela den biten. Men då var det också en del skador, va?
Ja, Seidan hade ju ett par matcher där han hade ont i ljumskarna. Och det, han är ju väldigt viktig för att spelet ska flyta, liksom ge tid till mittfältet och men, se till att han har ju fin teknik och bra passningsspel. När man inte har de här individuellt skickliga spelarna som också men, Karlsson, Lagemyr och Sugita, så det ser rätt liksom uddlöst ut. Och om man inte får igång spelet blir man bara tillbakatryckt och kan inte andas med bollen. Det var väl det som var den där Bayern-matchen också kanske. Sen spelade väl Seidan den men gick av rätt tidigt.
Härligt då, du, vi har tuggat igenom de rubriker vi har så att vi får väl tacka för din medverkan och önska Sirius ett stort lycka till när vi drar igång igen.
Ja, tack själva. Kör hårt.
Vi hörs.
Detsamma.
Hörs,
vi hörs.
Tuttosvenskan är sponsrade av Sveriges snabbast växande underklädesvarumärke. Och vid det här laget så vet ni mycket väl att det är Weird jag talar om. Alltså W-E-A-R-D. Ja, men ni vet, idioterna som fick för sig att ta det gamla ätpinnematerialet bambu och helt plötsligt bara göra världens lyxigaste underkläder av materialet. Plötsligt har man då sett till att bambu numera är framtidens material. Nu är det slut på tiderna när man satt och beklagade sig över sina sladdriga, trötta gamla bomullskalsonger. Ja, men ni vet om där man hittar längst ner i lådan när det börjar nackas tvätttid i hushållet. Och istället bara byter ut hela underklädesgarderoben och fyller upp den med premiumprodukter från Weird. Och hur ska man göra det då? Jo, man använder givetvis koden SVENSKAN30 när du lägger din beställning. För då får du sjuka jävla 30% rabatt på allt! Ja, men ni hör ju, inga ursäkter längre utan in på weird.com, alltså weard.com och lägger beställning. Och vi på Tuttosvenskan, vi säger stort tack, Weird.
Känns harmoniskt i Sirius.
Ja, det är, klubben mår bra och alla verkar vara nöjda och glada med allting. Nej, men det är inte så jävla konstigt heller att det känns harmoniskt. Det vore väl mer stress och panik och ångest om man var på, säg, Sundsvalls eller Degerfors.
Men det känns också som att det kan vända jävligt snabbt. Alltså, ja. Nu han är ju optimistisk och tror väl att, så här, det låter ju nästan på honom som att han tror att alla kommer vara kvar utav de här spelarna, men... Alltså försvinner Zeidan och Kouakou, alltså då kan det gå ganska snabbt ut för den här klubben.
Det kan bli kännbart, ja, absolut.
Det är ju lite liksom balansgång här. Och det här är ju ett problem som jag tycker att många allsvenska klubbar ofta har. Att man säger å ena sidan att vi måste bli bättre på att sälja spelare. Å andra sidan så säljer man inte spelarna och börjar knappt fundera på att sälja spelarna. Förrän det är 18 månader kvar på kontraktet.
Då är det
och
typ då, för sent.
Och då är det för sent, för att då kommer ju supporterna börja skrika, vänta nu. Vi hade ju bud på 18 miljoner. Hur kan ni släppa dem för 10? Så att det blir ju liksom, det blir lite det ena eller det andra. Och klubbarna kan knappt bestämma sig själva för vilket av dem det ska vara.
Mm. Sen harmonin är väl såklart också mycket för att det mesta är ju en överprestation här nästan. Eller, ja. Jag menar, förväntningen är att vi klarar oss från kval.
Typ.
Och allt uppåt där får väl betecknas som bra kanske, eller?
Ja, men det är ju så man får tolka det. Men sen så är det ju lättare för, alltså, vissa klubbar har man ju andra förväntningar på. Alltså jag menar, klubbar som Kalmar och Sirius är ju också förväntningen att det ska spelas en viss typ av fotboll. Det är ju inte bara kriga till sig poängen, så som vi har pratat om, ja men om Giffarna och Varberg, där är det ju kraven på hur det ska se ut är ju obefintliga, utan det är ju bara se till och lös poäng. Medan på Kalmar och Sirius, och det är ju en hatt de själva har satt på sig, att det ska se ut på ett visst sätt. Och det har man ju stundtals lyckats med och stundtals inte lyckats med.
Exakt.
Och ska de nå den nivån, då behöver de ju sälja Kouakou och vara tillräckligt skickliga på att hitta en ersättare.
Exakt. Och det är det, och det var det uttalat mål från Sirius var inför den här säsongen, det är att vi ska inte vara så naiva bakåt. Vi ska inte liksom läcka in 4-5 mål per match själv. Och det har ju gett blandad effekt hittills, men det är också så här, det är också en del av den här, vi pratar om liksom långsiktighet och process, så att om det är en del av det, att säga att man släppte in 53 mål förra året, jag tror inte man är skitmissnöjd om man släpper in 45 eller 40 och liksom känner att okej, det var vissa matcher det rann iväg, men vi har en konsekvent liksom bättre försvarsprestation över 30 omgångar det här året än vad vi hade förra. Så det, och där liksom, ska det beror, också på, det beror på hur du bryter ner det och vad du tittar på, liksom, vad vill du lyfta fram. De, uppenbarligen vet de ju vad de håller på med. Sen att det, om det ger resultat i år eller om 3 år eller om 5, det är ju liksom, man får inte glömma, de var i division 1 för bara några år sedan.
Och vad är resultat?
Exakt, det är också flytande definition deluxe.
Därför är det lätt att ha harmoni, för man vet inte riktigt vad man förväntar sig. Och man vet inte vad det blir.
Och på tal om försvaret, där ska ju också Mitom Nilsson tillbaka från en skada. De har haft Tommy Vaiho, och där blir det ju en uppgradering åt nyförvärv i sig, tycker jag.
Ja, jag hörde väl nu, när var det stackaren hade väl dragit fingret ur led nu, eller vad fan det var.
Ja, det är mycket sånt skit. Vi tar och ringer upp Mustafa Zeidan för att kolla lite grann vad han har att säga om Sirius vår, som vi var inne på har varit lite spretig. Man har också, precis som ett par andra lag, haft lite skadebekymmer och liknande. Men nu har vi honom med oss. Mustafa Zeidan, hur är läget?
Det är fint, själv då?
Det är bra semestertider för dig. Vad gör du då?
Jag ska faktiskt utomlands i några dagar och sen ska jag hem igen till Helsingborg och därefter kommer jag upp igen.
Vart bär du av då?
Spanien.
Okej, okay, pratar vi Marbella, Ibiza?
Nej, det blir ingen Ibiza. Det blir Marbella.
Okej, okay. Det var ändå, det var snäppet under Ibiza. Lite snäppet, lugnare.
Snäppet under.
Är Dubai helt stekt nu liksom? Har det gått så långt?
Hade det varit upp till mig hade jag åkt till Dubai, men det var inte i mina händer.
Okay.
Jag börjar märka ett mönster här, Musti, att det är liksom, det är Dubai på vintern och Spanien på sommaren.
Det är det, jag vill bryta den trenden därför jag Dubai.
Kör Dubai året runt.
Du, vi sitter och pratar lite grann om vårsäsongen, en liten summering sådär utav de här första 10 matcherna. Vi var inne på att det har varit lite upp och ner för er. Håller du med om det?
Jo, det känner vi.
På vilket sätt har det varit liksom, vad är det som har gått, vad är det som har gjort att lägsta nivån inte har varit högre och att ni ibland har, ja men så här, klappat igenom? Många tänker på Djurgården borta då, som någonstans blev ett så här tydligt, en tydlig sån match där ingenting stämde. Men vad känner ni själva inom laget har varit så här, vad behöver ni göra bättre för att vara jämnare?
Nej, men vi känner att vi började bra och sen så kom det där i 3 matcher där det inte tänkade, och vi gjorde inga mål och släppte in för mycket. Men därefter så reste vi oss starkt. Vinner man mot Varberg borta, tror mig, den är tuff. Mycket tuffare än vad man tror. Vinner mot Elfsborg och sen så AIK. Frågade mig, borde vi... Jag tycker vi var närmare 3 poäng än vad de var.
Blåsta på lilla straffen där, va?
Exakt. Som är solklar, men det är AIK borta, som väntar mig inget annat. Så, och sen så nu senaste matchen, ja det är på håret igen. Så jag tycker att vi har rest oss ganska mycket, för tro mig, när man kommer från en så tuff period, det krävs mentalitet att vända den trenden, och det gjorde vi. Lite olyckligt, men jag tycker ändå vi har gjort det klart godkänt.
Vi har också pratat om att så här, Sirius som klubb känns väldigt välmående. Alltså det känns som att det är mycket framåtvindare i klubben med ny arena. Det börjar hända jävligt mycket grejer på kortsidan. Det börjar vara bra stämning när Sirius spelar hemma. Känner man av det som spelare också, att klubben i sig mår bra?
Jo, men det känner man. Man känner ändå att klubben tar steg hela tiden. Och jag tror det kommer det göra ytterligare ändå varje år. Så vi känner också det utifrån.
Det väntar ju ett sommarfönster här då det ju brukar hända en del grejer i de allsvenska klubbarna. Hur är du orolig att ni ska bli av med en nyckelspelare? Det har ju pratats mycket om en spelare som Christian Kouakou såklart, som väl har 1,5 år kvar på kontraktet. Han är jävligt viktig för er. Han är en pålitlig målskytt. Men eller är det någonting man tänker på eller skiter man i det?
Nej, helt ärligt, vi spelare tänker inte så mycket på det, utan vi bara tar det som det är. Skulle det hända då, såklart tråkigt, men man måste också, allihopa behöver steppa upp då när en viktig pjäs försvinner. Och hoppas han inte försvinner, men såklart... Det är lite olika, men jag skulle inte påverka så mycket för att jag känner att vi andra måste steppa upp. Man får göra det kollektivt då, men jag skulle bli världens gladaste för Chris om han fick något stort som han förtjänar.
Ja, det har ju varit inte bara Kouakou, det har varit snack om dig också. Hur ser din situation?
Ja, det har jag missat.
Just det. Hur tar du hela den liksom diskussionen om din framtid eller ditt vara och icke vara i Uppsala?
Helt ärligt, jag tar det med en nypa salt, om du frågar mig. Det snackas alltid, det snackas hela tiden. Man tar när tidningar skriver och det alltså. Det är mycket som snackas, men det är inte alltid det blir av.
Men blir man inte boostad av det? Eller, alltså, det finns ju två sidor utav myntet. Vissa kan ju kanske tycka att det är jobbigt att det blir en högre press och mycket mer snack och fler ögon på en. Men alltså, vissa boostas ju av att det börjar pratas om utlandsflytt. Och, det är ett kvitto på att man gör någonting jävligt bra. Att man känner att så här, nu ska jag gasa ännu mer. Jag ska träna ännu hårdare. Jag ska vara ännu bättre på matcherna och sådär. Så det finns ju två sidor av det.
Såklart. Och det krävs, alltså alla är ju olika på sitt sätt att vara, men känner man mig bra och känner man igen mitt självförtroende, så tycker jag, alltså jag bara njuter för varje dag. Jag tar det med, alltså jag tar det positivt såklart. Men det som sagt, jag är mer av den typen som blir boostad, skulle jag säga.
Tror du att det kan ha att göra med, alltså, dina tidigare år där det har varit, du vet ju hur snabbt det kan gå liksom, mellan att vara ena sekunden utomlands och nästa sekund lite grann få börja om, och det har inte varit liksom spikrakt uppåt från att du var 16, medan nu det är lättare kanske att hantera den typen av rykten när man har gått igenom det du har gått igenom.
Ja, yeah, det har varit en skön bergedalbana, om man säger så. Men nej, jag kan... Jag skulle också nu säga att det är på grund av det att man har blivit mentalt kan hantera det på ett mycket bättre sätt.
Du, hösten så kommer det här nu då. Säg att ni får behålla det laget som ni har nu och tränaren ska ingenstans och hela den grejen. Det är ju tajt som fan i den här serien. Ni ligger ju på en 11:e plats, men å andra sidan det är 4 poäng upp till 4:e platsen. Har ni satt ut någon, liksom, någon målsättning, och har ni i sådana fall reviderat den lite efter de här 10 spelade, eller hur snackar ni inom laget?
Nej, men alltså det, som sagt, vi har... Det har varit upp och ner, och det känns som att vi har ändå hittat nu, och det är det som vi vill bygga vidare på. Vi kollar faktiskt inte tabellen. Jag personligen kollar inte tabellen, för jag tycker det är alldeles för tidigt. Men samtidigt så vet man att det börjar snart när halva säsongen har gått, och så då kommer man börja se liksom lite, alltså, om det finns ett glapp emellan eller inte. Men för oss, vi vill göra bättre än förra året, så det är väl det som är målsättningen.
Och nu pratade vi bara om liksom spelare utifrån Sirius, men känner du att så här, ni behöver krydda till laget någonstans? Känner ni att det saknas någon pusselbit, eller känner du att det här är, vi behöver inte göra någonting, vi behöver bara fortsätta gnugga på det som ni gjorde här innan det avslutades, så kommer ni lyfta?
Både gnugga vidare på det, men samtidigt, vi har ju haft problem med skador, det är ingen hemlighet. Nu senast utgick Da Graça, och Isak Sowankambo har en skadad baksidan. Så vi har ju skador i backlinjen. Sen är jag inte sportchef, så det är inte mitt jobb att kolla ut och in. Men såklart, de som kommer in, vill man, om det kommer in någon, så vill man att det ska vara spelare som konkurrerar om startpositioner och inte är truppspelare.
Så att inte liksom utfyllnad, det är inte det ni behöver. Ni behöver spelare som kan gå in och göra skillnad.
Nej, men man behöver spetsa till om man vill alltså ta steg hela tiden. Och så som klubben känns, så känns det som att vi tar steg hela tiden. Så man får väl hoppas på att vi utvecklas där också.
Härligt, du, då återstår det väl bara för oss att önska dig en härlig semester i Spanien då. Ta det lite lugnt och sen är det väl bara att börja gasa igen.
Ja, tack så mycket. Tack.
Härligt, vi hörs då. Tack för att vi fick ringa.
Ja,
yes, det gör vi. Ciao, ciao.
Hörrni, vi gör ju den här podden tillsammans med Unibet och de har ju satt ihop lite specialspel här nu som passar ganska bra in på våra avsnitt. Och just den här gången så kikar jag lite på över 12,5 mål. Där har vi först Marcus Antonsson och det ger 1,65 i odds på att han gör över 12,5 mål. 2,10 på att han gör under. Sen har vi också Christian Kouakou med 2,55 på över 12,5 mål då och 1,45 på under 12,5 mål. Lite roliga specialspel. Det är bara gå in på Unibet och klicka fram till Allsvenskan så hittar ni dem där. Kom ihåg att ni måste vara över 18 år för att spela och stödlinjen.se finns för dig som har problem med spel.
Det är sällan man behöver utfylla den nu. Det är sällan man hör en sportchef säga så här: nu behöver vi satsa på lite utfyllnad här i uppehållet.
Ja, men å andra sidan, alltså att spelare säger att vi behöver, alltså, för det kan lika gärna bli att alltså,
konkurrens.
En spelare vill ju inte ha konkurrens på sin position. Han vill ju att det ska vara liksom, jag är given startspelare.
Det är nog inte hans egen position han vill ha konkurrens.
Nej, de andra positionerna såklart. Men det är ju, de har ju ett par spelare som är spännande. Zidane är ju en av dem. Kouakou är såklart en annan. Tror ni att Sirius lyckas bolla dem här under sommaren eller?
Jag har svårt att se att båda stannar faktiskt.
Mm.
Det känns som att båda kan nog, eller har lockat till sig intresse från andra klubbar under en längre tid. Och jag tror att man från högre klubbar, kanske både i Sverige och utomlands, passar på att agera nu innan, eller smider medan järnet är varmt. Så
ja, och jag menar, ska man utomlands så är ju sommarfönstret oftast det bästa. Christian Kouakou har ett läge där det är 1,5 år kvar på avtalet. Ska Sirius ha en slant för honom, då är det ju nu man måste sälja. Och jag menar, med tanke på den, han gjorde ju en sju helvetes jävla försäsong Kouakou, där han ju snittade mer än ett mål per match, och han har inlett allsvenskan på ett bra sätt också med fortsatt poängskörd, och Zidane är ju ofta den som ligger bakom dem, så att det är ju två spelare som bör vara intressanta, inte bara för allsvenska klubbar utan också för klubbar på en annan nivå. Och lönerna i Sirius, de är inte skyhöga.
Men finns det någon tydlig för Kouakou att de har varit ryckt i, liksom, förutom det här ständiga AIK-ryktet då, som ändå inte känns jättehett?
Nej, alltså det kändes ju aldrig hett, förutom att han har en AIK-historia. Så var det ju typ supportrar som var så här, honom kanske vi borde ha.
Men, han gör ju mål och bor nära.
Ja, exakt. Han bor ju här i området. Ja. Och är väl, ja, men det är väl utomlands i så fall.
Mm.
För att jag menar, de klubbarna som är i ett verkligt behov av en nia i Sverige, i allsvenskan, det är ju klubbar som är typ under eller på samma nivå som Sirius. Precis. Så där kommer det ju inte ske.
Precis.
Och jag menar, klubbar som, ja men, han har testats i Blåvitt, den bron är ju bränd. Ja,
där blir det nog inget mer.
Nej, och jag menar, den sessionen i Blåvitt gör ju också att klubbar som, jag menar, Malmö FF skulle må bra av en nia bakom Kiese Thelin som är bättre än Abubakari. Det är ju Kouakou. Men sessionen i Blåvitt gör ju att Malmö nog känner att nej, vi får ta någonting annat.
Ja, möjligen Djurgården då kanske. Jag vet inte.
Ja, för där finns ju också en rimlig, med tanke på AIK-historiken, ja, att han går dit.
Ja,
alltså.
Ja men... Ja, nej.
Stating the obvious bara. Det är väl inget, hån på något sätt.
Nej, men
det så det ser ut.
Där skulle det kunna finnas plats för en nia, menar jag.
Ja, verkligen. Så. Med tanke på att Sead försvinner, då kan man spela Edvardsen och KK. Så det hade ju också varit rimligt, och därför är det ju pengar.
Ser det inte hända bara.
Det som är,
jag ser det inte heller hända.
Det som är Sirius fördel i det här fallet är ju att det finns en bit kvar på bådas kontrakt. Jag tror båda går ut om 1,5 år eller någonting sånt. Mm. Kanske Zidane 1 år, vet inte. Men alltså de har ju den fördelen att de har bundit upp sina nyckelspelare på långa kontrakt. Och så kan de ta betalt för dem. Sen i vilka summor och prisklasser det rör sig om, det är liksom svårt att avgöra nu. Men fortfarande att det är inte de här liksom 1-2 miljoners värvningen, utan det är snarare upp på 6-7-8. Liksom. Om Djurgården kunde lägga 6-7 miljoner på Viktor Edvardsen i Degerfors med målproduktionen, så finns det väl ännu mer potential att hämta ut från de här två. Då kan nog Sirius skjuta upp priset ytterligare några millar.
För känslan är ju att Sirius vara eller icke vara på den övre halvan av tabellen har ju mycket med de här två spelarna att göra.
Ja. Sticker de, då får man ju börja om på något sätt igen och försöka hitta nya spetsar. Liksom, och då brukar man tappa poäng ganska fort.
Ja, och det är ju dessutom en liten signal om att så här, vi tror inte att vi kommer åka ur. Vi passar på att casha in och så får vi bygga lite långsiktigt här igen. Medan behåller man båda över sommaren, då är det en signal snarare på att vi satsar på att ta kliv i tabellen. Satsa på att stärka våran aktie, stärka vårt varumärke och kunna locka till oss bättre spelare. Vi får acceptera att prislappen på de här två spelarna sjunker när det bara är 12 månader kvar på avtalet än när det är 18 månader kvar på dem. Så att det är någonstans ett vägskäl här för Sirius, för jag tror inte att man lyckas förlänga med någon av dem.
Nej, det har jag svårt att se.
Jättesvårt.
Väldigt, väldigt, väldigt svårt.
Och där finns ju, Zidane har vi pratat om tidigare, där finns det ju Bayern som en tydlig intressant sedan tidigare.
MFF är där.
MFF är där också. Så att där finns det ju också alternativ för honom. Han skulle göra nytta i båda de klubbarna. Även om man nog inte skulle gå in och vara helt ordinarie i någon av dem, så finns det ju, framförallt i Malmö som ska spela dubbelt. Nu ska inte Bayern göra det, men i Malmö finns det ju verkligen alltså rotationen att ta i beaktning.
Ja, dels det, men också om vi vänder på Bayern. Alltså varken Sadiku eller Besara blir yngre och Bojanic börjar komma upp i den här liksom 27, 28, 29 års åldern. Och det är liksom, man skulle nog behöva ett inflow. Nu är ju Zidane, vad är han, 25, 4, 5, 6 kanske, däromkring. Så att det är ändå några år yngre man kan få revival där. Men det är som du säger, alltså det ska klaffa rätt, och jag tror det viktigaste för båda de här två, oavsett vilken klubb de hamnar i, det är att de får spela. Och att de inte blir den här liksom utfyllnads- eller i viss mån rotationsspel, utan att de fortsätter liksom att tugga på. För att de har gått igenom skit spelarkarriärmässigt, båda två.
Ja, båda två har gått ganska långa vägar, ja, krokiga.
Så att jag tror att de kommer nog inte springa på första bästa boll, utan det är mer att det ska kännas rätt i alla parametrar innan man gör någonting.
Så vidare inte går att casha in ordentligt, för det får man också ha respekt för faktiskt.
Ja, och då kommer ju Sirius liksom ge grunt ljus som de kan få sina 2 plus, alltså, eller 5-siffrigt liksom.
Ja, det är definitivt. Ja, det måste de ju göra. Ja.
Enligt lagen om allt jävlighet så är väl båda sålda här nu när vi sänder detta.
Ja, men troligtvis så är det det. För att återigen då, det är fortfarande 31 maj när vi sitter här. Så att det här är ju en och en halv vecka bort då när ni hör avsnittet. Så att är båda borta, då var det här 10 onödiga minuter.
Då var det vi som gjorde det.
Ja, exakt. Varsågoda, gubbar. Hörrni, vi släpper Sirius, går till Värnamo. På 12:e plats i Allsvenskan hittar vi IFK Värnamo, en jävla pigg nykomling som har kommit upp på sin lilla Finnvedsvallen och ska chocka alla. Och det har de gjort jävligt bra på just Finnvedsvallen ju.
Det har de. Och det är väl fortsatt högsta betyg till Jonas Tern och det han påbörjade där en gång i tiden. Men spelar ingen roll om det är Robin Astehed som sitter bredvid honom och leder laget, eller om det är Kim Hellberg som man hittar i Sylvia. Utan det är pappa Tern som bestämmer, och det vet alla. Och sen så ställs det om i praktiken av då den som har rätt utbildning. För det är kanske bland fotbollssveriges absolut roligaste historier är ju att Tern vägrar gå.
Här ska inte pluggas med jävla skit. Jag har spelat VOD, jag har VM-brons.
Ja, och resultaten talar ju för honom.
Och man gillar ju den tjurigheten också.
Ja, det där har han ju tagit med sig från sin säsong i Napoli. Det, regler, fuck that shit. Jag går min egen väg. Och för det älskar jag honom.
Och ingen är väl heller speciellt förvånad över att det lyckas ganska så bra. För det är väl precis det här man kunde förvänta sig att man skulle få se.
Ja, och det är ju någonstans jävligt mäktigt att vi har ju pratat ett par gånger med William Kendall som är så här, fan, hela våran trupp, vi alla är ju, det är typ samma gubbar från när vi var i division 1. Att man kan göra den resan och göra den jävligt bra. Det känns som ett Östersund på riktigt. Alltså, de kommer inte gå hela vägen till Europa League, det är inte det jag säger, men Östersunds resa var ju dopad från division 1 och framåt, medan Värnamo har gjort liksom, det är ju Buster-sagan på riktigt.
Jag hoppas inte man hittar massa gamla svarta baracker och sånt på familjen Terns bakgård.
Nej, det vore så jävla tråkigt.
Luftfakturor inne på kansliet.
Ah, nej, det vore hemskt ifall det var så, för att det här är ju jag unnar ju Värnamo lite grann det här, att man ska kunna göra en sån här grej. Sen får det finns ju tak här, herregud. De ska inte upp och nosa på Europaplats, är det inte det jag säger. Men jag gillar ju att det i svensk fotboll går att göra den typen av resa som Värnamo har gjort.
Absolut, och då om vi pratar om de här andra som var nere där och härjade. Om vi pratar i Giffarna och i Helsingborg som med nöd och näppe tog sig upp och spelade rätt kast hela året. Så var ju Värnamo ett ånglok från omgång 1 och in hela vägen in i mål.
Det var väl klart ganska tidigt.
Ja, det var det, och det märkte man också på spelet, att det där är någonting som hör hemma i en högre serie. Sen till vilken liksom gräns och vilka prestationer man kan ta med sig, det är alltid första säsongen nyhetens behag och så vidare, men hemma som du säger, där har de varit riktigt, riktigt vassa.
Ja, och det var ju någonstans här, när man tänker på Värnamo de senaste 10 åren, så var det ju någonstans ett annat Värnamo som satte dem på kartan. Det var ju med Simon Tern på planen och med Viktor Claesson och Baffo och Sadik och Talangfabriken Värnamo, som bara var så här, ni ska ju vara i ettan, tvåan, Tern ska hålla på med något ungdomsprojekt och så kommer folk och bara snor russinen ur kakan.
Alla drar till Älvsborg.
Ja, men exakt. Och nu liksom 10 år senare så är det någonstans skördar man på riktigt som klubb också. Inte bara att man fostrar individuellt bra spelare, utan också att klubben går hela vägen till Allsvenskan och ligger på säker mark.
Mm, definitivt. Och det är väl ett liksom jättebetyg om något, att man ändå har den här tron och den här förmågan att skita lite i det. Det går ju hand i hand, Kalle kan ju intyga, det går ju hand i hand med den småländska mentaliteten, att här ska minsann ingen komma och berätta för mig vad jag ska göra, utan jag gör det själv. Och så gör man det, och sen så får det resultat också.
Det är det Kalle alltid säger.
Ja. Kan du hoppa upp och klappa dig Asle på?
Ja, du hör ju det. Fan. Ja. Nej, men det är som återigen Tern och hela den grejen runt omkring och vad man har gjort med klubben, det är bara hatten av.
Vi ringer en lyssnarfavorit i form av Felix Pettersson och kollar vad han har att säga om de här rubrikerna som vi har tagit fram gällande Värnamo. För det är ju vårens spelare, det är svårt att säga någon annan än Antonsson enligt mig då, men vi får se vad Felix vaskar fram. Han har ett tåg att passa, så vi får se hur ljudet är. Men nu är han med oss i alla fall. Hur är läget, Felix?
Ett vattenfall.
Tack, allt under kontroll. Härligt. Står på Stockholms centralstation faktiskt.
Ja, ah, vad fint att liksom ha med dig från riktiga jaktmarker.
Ja, precis.
Vart upp och tagit en runda på Södermalm. Liksom.
Ja. Du, vi går igenom alla lag i Allsvenskan och vi har gjort en liten mall som folk som har stenkoll på lagen får besvara. Så att vi hoppar rakt in i den, tycker jag. Vårens bästa spelare i Värnamo, undrar jag vem det har varit.
Oskar Johansson skulle jag säga. Han ligger bakom det mesta offensivt. Antonsson är det som har gjort målen, men allt som oftast är det Johansson som spelar fram och han driver den anfallsfotbollen som Värnamo vill spela.
Du, för oss som bara har sett honom på livescore-appar och ett par enstaka highlights, berätta mer om Oskar Johansson. Vad är det för gubbe?
Oskar Johansson är en lokal produkt som har spelat i Värnamo under en lång period. Han gjorde en utflykt till Trelleborg men vände hem inför förra säsongen. En kraftfull spelare, inte särskilt lång men väldigt stark i kroppen. Har en bra blick för spelet och framförallt en bra passningsfot. Och han har ju satt Antonsson i läge en och två gånger. Två gånger bara senaste matchen mot Hammarby. Antonsson kom ju fri två gånger, satte den en gång. Det räckte ju den här gången.
Vårens överraskning då, vad har det varit? Det behöver inte vara en spelare specifikt, men är det någonting som poppar upp när jag ger dig rubriken?
Abdusalam Agashi, spelare, offensiv kraft som gjorde det första målet i Värnamo på Allsvenskan i premiärmatchen mot Göteborg. Det varnades lite för honom, jag snackade lite med spelarna i Värnamo själva inför säsongen och frågade vem kan bli en uppstickare här. Och jag tycker att många som sa Abdusalam Agashi har fått rätt. Han har ju varit en extra dimension i det offensiva. Han har gjort sina mål och han är också en spelare som vinner mycket boll och också kan transportera den framåt. Han behöver inte alltid hitta medspelare, utan han, Han har ett eget driv, så han underlättar ju för Värnamo när de vill komma upp i plan och etablera ett bollinnehav på offensiv planhalva. Så där han tycker jag har varit riktigt vass.
Och om vi vänder oss till vårens besvikelse då, finns det något sånt?
Ja, du, det är väl att Värnamo har misslyckats med att knyta ihop säcken i vissa matcher. Mjällby borta, där ska de ha 3 poäng. Även Sirius hemma, att de inte lyckas vinna den matchen. Skulle de tagit alla poäng som de faktiskt förtjänat i vår, då hade de ju istället för 12 legat kanske snarare 7 i tabellen. Och då hade det varit en succé vår. Nu får man se det som en väldigt mycket godkänt, men kanske inte succé.
Och det där, det finns ju underliggande siffror som bekräftar just den grejen, att så här, Värnamo har sett till expected goal, som man tycker om att prata om i IFK Göteborg.
Så. Den här fairness-rankingen.
Ja, men exakt. Så är det ju ofta att Värnamo ligger ju jävligt högt där, att man borde ha gjort ännu mer mål än vad man faktiskt har gjort.
Mm. Ja, men det stämmer verkligen. Och att de har fått utdelning nu, att de vände borta mot Helsingborg, det var väl det absolut viktigaste. Men också 3 poäng till hemma mot Hammarby. Ja, 6 poäng på de sista 2 omgångarna här har ju varit superviktigt. Istället för att behöva gå in i sommaruppehållet och känna att man måste pressa fram poäng ganska tidigt efter sommaruppehållet. Nu får man lite luft under vingarna och kan fortsätta bygga, fortsätta tro på det som man har startat.
Men du, nästa punkt då, den är ju tränarfrågan. Där pratade vi i ett tidigare avsnitt om Varbergs Boys och vi började prata om statyläge för Jocke Persson och det finns ingen tränare som sitter så säkert. Och nu kommer jag ju på att där finns Jonas Thern. Och det är ju ännu mer statyläge. Och det är ju ännu mer sitta säkert.
Ja, Jonas Thern kommer nog inte få en staty, tror jag inte. I sådana fall skulle han väl redan ha fått den, så mycket som han har gjort för Värnamo och som han har gjort för svensk fotboll. Och man kunde ju säga att Robin Asterhed skulle haft en staty efter förra året när man gick upp i Allsvenskan. Det var ju en otrolig sensation. Och nu då Kim Hellberg har ju också kommit in och tagit över den här stafettpinnen då efter Robin på ett superbra sätt. Så vad säger som en stor staty med Jonas och så i varsin hand håller han Robin och Kim.
Det låter helt otroligt.
Och så smäller man upp den, och så smäller man upp den ovanför E4-an, Felix.
Ja, precis. Utanför Värnamo går ju E4-an och väg 27, där Breda Sten, där alla hamburgerrestauranger finns. Om jag inte minns fel så gillar Jonas hamburgare, ja, så jag tror att det passar bra.
Fan vad han hade mått av den, du.
Ni såg, och på ceremonin då, så tänker jag också att han kan ju ta över den checken som den här Luleå-spelaren fick efter att ha torskat SHL-finalen med presentkort på, var det 1000 spänn på max eller någonting?
Ja, just det.
Den sån kan han få då, Jonas Thern, i samband med att statyn presenteras.
Gratis, livet ut.
Livet ut, hamburgare fritt, och här har du en staty.
Man ska passa sig för statyer medan man är i livet.
Det ska det vet Josip om.
Jajamän, det vet jag.
Om vi tittar lite grann på sommarfönstret då, som är nästa kategori, tror du att det kommer hända någonting på in- och utfronten i Värnamo?
Jag har inga uppgifter på att det ska vara något större på gång, men visst finns det möjlighet att det kommer in någon kvalitet till, men jag vet faktiskt inte. Jag tror inte att klubben är i någon direkt panik, liksom att de behöver det, utan det finns en bredd och det finns en spets som bevisligen har varit tillräckligt bra för Allsvenskan. Och det är väl hela tanken med det här projektet, att det är de som ska göra det och de ska utvecklas tillsammans. Så jag tror inte de vill bryta det och ta in några direkta fler chansspelare eller så, utan nu har man det laget och jag tror att det är tillräckligt.
Ja, jag har ju försökt sälja på vissa lag, Bernardo Villar, som jag vet att mitt blåvitt kanske försöker göra sig av med. Men just när det gäller Värnamo så vet jag att där har det ju faktiskt funnits riktiga diskussioner om detta. Skulle det ändå förstärka, tror du? Han var ju väldigt bra för er i Superettan.
Ja, han var ju grym i Värnamo, och det är väl egentligen tack vare att hans ersättare har varit så bra som man inte har saknat honom. Först kom ju Hugo Andersson och nu då Robin Tihi. Så man har ju inte saknat honom på det sättet, men man ska inte glömma hur viktig han var för Värnamo under första halvan av fjolårssäsongen. Så få in honom, absolut. Ett komplement till Eriksson och Tihi i mittbacksparet. Man vet ju inte med skador och så heller.
Och Felix, jag tänkte på en sista grej också. Alltså, om vi tittar på nykomlingarna som kom upp, det är alltså HIF, det är Sundsvall och det är Värnamo. Värnamo har gått bäst och då tagit vidare den fina formen som man hade från Superettan när man gick som ett ånglok hela vägen. Hur mycket tror du att det är nyhetens behag och hur mycket tror du att det är den här konsekventa tron på det man gör och det hårda arbete man lägger ner som gör att man ändå är så pass mycket före de andra konkurrenterna från just Superettan?
Ja, men jag tror att det finns någon typ av energi som man har tagit med sig. Och man ser ju i många ligor att nykomlingarna är som bäst i inledningen av säsongen. Men nu tycker jag ändå att man har visat över 10 omgångar att man är här av rätt anledning. Och man presterar tillräckligt bra för att ta poängen. Man har inte haft tur när man har tagit poäng, utan snarare, som var inne på senare, kanske förtjänat mer. Så, och ja, de kommer utvecklas och kommer fortsätta utvecklas, och de kommer absolut inte ta mindre poäng i höst. Det kan jag inte tänka mig.
Vi pratade med William Kendall tidigare, som har varit en viktig kugge i Värnamo. Han var ju också inne på att så här, jo, men det är nog några lag som kanske har underskattat oss lite, som har kommit till Finnvedsvallen och känt att ja, men det här löser vi liksom. Det är Värnamo på Finnvedsvallen som vi möter.
Vallen, liksom.
Ja, men alltså de har ju känt det. Så att han var ju också inne på att de är ju medvetna om att nu efter uppehållet så kan det nog bli tuffare, för att det som du är inne på, att Värnamo har bevisat i matcherna att man är ett lag att ta på allvar, det kommer bli tufft. Man har nollat Malmö, man har nollat Bayern på hemmaplan, man tog till och med 3 poäng mot Bayern, så att, och det talar väl också för någonstans att det kommer fortsätta gå bra, att man i alla fall är inställda på att det kommer bli tuffare. Det är inte så att Värnamo verkar känna att det här var ju enkelt att spela allsvenskan och man kanske slår av på takten lite.
Nej, och man ska ge en liten känga till Bayern där. Alltså, man såg ju vilken skillnad det blev när Bojanic, Khalili, Selmani, Besara kom in. Jag förstod mig inte riktigt på tankegångarna som gick där, att de skulle vila när det var den sista matchen innan uppehållet. Visst, de hade cupfinalen i benen, men det såg ju betydligt mycket bättre ut. Och jag tror att hade de startat med sitt absoluta bästa manskap, så tror jag inte Värnamo hade gått från den matchen med 3 poäng. Nu över 90 minuter förtjänade ju Värnamo att vinna, men där kanske man gavs en möjlighet som inte riktigt fanns från start.
Vi pratar ju bara spelare in nu då. Är du rädd att Värnamo kanske tappar några gubbar?
Ja, vem skulle det vara? Det finns väl möjligheter, men vill man inte vara kvar i det här projektet? Det har ju bevisligen visat sig vara en klubb som man mår väldigt bra i och som man utvecklas i. Så jag tror att de vill vara med, de som har påbörjat resan här.
Ifall du får sätta ett betyg på våren då, skala 1-5, där 2 är godkänt, 1 är underkänt. Jag gissar att vi hamnar på ganska höga betyg.
Ja, men vi hamnar på någonstans mellan 3,5 och 4. 4 ska ju vara riktigt, riktigt bra. Och dit hade man nått upp om man tagit 2-3 poäng till. Nu är det några poängmissar ändå som gör att prestationsbaserat så blir det ju en 4, men med tanke på att poängen inte kommit i samma takt så drar det ner 0,5, så 3,5.
Kan absolut hålla med om det betyget. Det är som sagt, den där Mjällby-matchen skaver väl allra mest, va?
Ja, absolut. Sista som hände i hela matchen. Det är bara att slänga ut den bollen till, ja, någon å som ligger i närheten eller vad det nu kan vara. Men sånt händer i fotboll, och det är inte bara Värnamo och Eriksson, mittbacken, som slog den passningen. Han ska inte behöva känna någon ånger över det. Han har varit kanonduktig. Men det är ändå sådana poäng som räknas lika mycket som de 3 som togs mot Hammarby. Så det är säkert surt, men det är bara att gå vidare.
Härligt då, Felix. Du, tack för att vi fick ringa och ha en trevlig resa. Vart ska du någonstans?
Nu ska jag hem till Jönköping. Jag har varit här uppe på en liten introduktionsdag. Jag ska jobba i Stockholm lite i sommar här. Så
ja, härligt.
Ni får bjuda in mig till studion någon dag här. När jag
det gör vi definitivt. Dörrarna är öppna för dig.
Superschysst. Alltid kul att vara med.
Härligt. Vi hörs då.
Tack, Felix.
Tack.
En liten besvikelse som man ändå måste ha. Är det inte otroligt svagt av en kille som Jonas Claesson, när han faktiskt får chansen att komma hem till Värnamo när det är
Viktor.
Nej, förlåt.
Jonas Claesson.
Jag bara, vänta nu, vem fan är Jonas Claesson?
Ja, vem fan är Jonas?
Ja, blandar ihop dem med Jonas Tern och Viktor Claesson.
Nej, Jonas Claesson, det är en bandyspelare från Vetlanda. Jag var inte helt fel vatten och fiskade. Nej, men Viktor Claesson som kommer hem med hela säcken full med pengar från Ryssland.
Ja.
Som ser sitt Värnamo liksom gå upp i allsvenskan. Alltså, han har ju chansen att komma och göra en världens jävla grej.
Ja, då hade det varit Buster på riktigt.
Mm. Inte det, men är det inte till och med lite pinsamt att inte han gör det då? Eller det är bara, nej, pengar i Köpenhamn, jag behövde lägga lite till på den jättehöga högen jag hade.
Ja, det, framförallt är det ju tråkigt.
Han kan fan spela bandy i Vetlanda istället.
Ja, det borde han fan i mig göra, Claesson. men det är, man är inte förvånad över att det är frid och fröjd i Värnamo. Och så här, när man frågar om spelare ut, samma sekund som jag gör det så kommer jag också på att vem skulle det vara? Det är ju verkligen ett kollektiv som har gjort det här. Även ifall, visst, Oskar Johansson och Antonsson sticker ju ut i poängproduktionen. Men det är ju heller inga spelare som är... Alltså de är inte 19 bast och storklubbar är där och rycker, utan de känns ju jävligt nöjda. Alltså Johansson vänder hem efter kort sejour i Trelleborg. Det känns ju lite så här mammas gata. Och jag menar, Antonsson har ju visat att han är ju inte en spelare för de stora klubbarna, utan han ska ju vara i mindre klubbar och ligga på rulle och göra sina mål.
Ja, absolut. Och det hedrar dem också att de liksom båda fattar det. Att de liksom så här, att det är så här, det finns ju skräckhistorier om andra spelare som har trott att de är för mer när de har gått till någon större klubb och envisats med att inte bevisa någonting, och sen harvar de där de harvar. Behöver inte gå in på namn, men det finns sådana också. Men de här var liksom så här, ja, men det var inte för mig. Jag går tillbaka till lugnet, tryggheten, organisationen, och då framförallt det som lockade ju säkert också var, alltså, nivån på det Värnamo gör. Att det inte bara,
ja, och dessutom så här, jag drog ju Östersunds jämförelsen, men det Östersund var ju också ett jävligt tydligt, ja, alltså det var individuellt skickliga spelare där man satt och såg elvan, och man såg Ken Sema och Saman Goddos och Bachiro, och man satt och tänkte, vad är det här för jävla spelare? Medan man ser ju inte Värnamo och tänker att det är individuellt skickliga spelare som är redo för större klubbar, utan man ser ju snarare ett kollektiv, och det är väl någonstans det som talar för att Värnamo kanske liksom är uppe för att stanna. Att man är inte beroende av att det är 4-5 spelare som bär detta, utan man kan nog byta ut Oskar Johansson och Antonsson på sikt och hitta nya spelare som passar Jonas Terners sätt att vilja spela fotboll.
Ja, och det som måste vara ett plus är ju också den dokumenterade erfarenheten av Jonas Terns liksom arbete med unga spelare, att det kommer nytt folk hela tiden, och att det är liksom, alltså om du börjar med den 92-kullen med Simon och alla de som vi pratade om innan, att det går konsekvent att jobba fram liksom nytt material. Det behöver inte vara från Värnamo, men det kan vara från Småland eller det bredare närområdet. Att man vet vad man letar efter och vilken karaktär. Lite som vi var inne på med Varberg med Jocke Persson också, att det finns, man vet vad man gör.
Orosmålet man skulle kunna se då på sikt, det är väl att just Jonas Tern bestämmer sig för att, nej, men nu ska jag spela golf istället. Eller
ja,
något
och
annat.
Den ser man ju faktiskt hända. Alltså Jonas Tern skulle ju efter, ja, man skulle till och med efter den här säsongen kunna bara, så, då har jag bevisat att jag kan ta upp Värnamo till Allsvenskan.
Precis.
Jag kan ge dem ett nytt kontrakt. Nu pallar inte jag mer.
Ska jag ta jägarexamen eller något annat?
Ja, men vad som är. Men de som har ju också pluggat till. Så den...
Sant!
Känslan är att Jonas Tern skjuter vilken jävla älg han vill. Ja. När han vill. Hur han vill. Ingen jävel som ska visa upp en jävla licens.
Kanske just det han gör då liksom.
Ja. Men han kan få för sig att absolut gå ut och jaga på heltid.
Precis. Helt med pilbåge. Eller spjut.
Så att två klubbar som är ganska lika varandra, även om de är jävligt olika varandra, är ju då Varberg och Värnamo, får vi väl ändå så fast att de står lite grann och faller med klubbens starke man.
Den enorma alfahannen som är i varsin sida av spektrat på något sätt.
Exakt. Jocke Persson som ju älskar att vara spetsig och synas och höras, även om man kanske inte kommer erkänna det. Jonas Tern som hatar att synas och höras, men älskar...
Och hatar att svara i telefon, framförallt.
Visst vill man se Jocke Persson mot Jonas Tern i en sån här cage fight bara till döden?
Oh, det hade varit mycket. Det hade varit jävligt.
Jag är inte helt säkert vem som tar den.
Nej, det är 50-50. Tern är ju en grinig jävel.
Ja, ja.
Alltså, han ger ju inte upp.
Ja.
Ja, verkligen. Vilka hade man inte velat se i en cage fight? Av de allsvenska tränarna.
Alltså, Bäckström mot...
Jimmy Tillin.
Ja, Bäckström mot Jimmy Tillin. Det hade varit en tråkig fight. Riktigt tråkig. Kan vi inte sätta oss ner och prata istället? Hade de ju sagt.
Drar upp liksom någon sån process för hur man ska komma ta sig ut.
Milos Marti är stark. Det är en title
fight. Det är lite såhär medelhavs... Alltså det dyker upp knivar och grejer.
Nej, inte en cage för fan.
Jo. Någon har smusslat med sig en stilett.
Nej, tejpat, vad heter det? Lagt in lite rakblad i tejpingen.
Ja. Jättestökig. Stare då?
Stare Lennartsson.
Det hade ju bara varit en stor jävla kram. Bara...
Nej, jag vet inte vem han vill ha ihjäl egentligen.
Nej. Nej.
Säkert.
Stare Sanna då?
Sluta nu.
Stare Bartos, den kan nog hetta till.
Han vinner väl Stare, va?
Jag tror bara
kontrollerat, kontrollerat aggressiv.
Ja, exakt. Polska blodet rinner till.
Ja, bara smidig, duckar, vad heter det? Duckar slag.
Och vet du vad man hade velat ha?
Smidig,
man
hade duckar.
Den sista fighten då som är main event, det är Kim mot Tolle. En gång för alla ska de göra upp.
Det är den gången som det verkligen rinner till för Tolle.
Då tappar han det fullständigt. Den lugna, kontrollerade Thomas Lagerlöf. Ja. Han bara ser svart. Går loss.
Vilket jävla main event.
Robin T, hur är läget?
Ja, det är bra, tack själv.
Det är bra. Du befinner dig... Du fick ingen semester som alla andra, åka till Marbella och skit. Utan det var bara att snöra på sig finska landslagsstället.
Ja, det fick åka till Helsingfors istället.
Inte fel det.
Nej, det är sant. Inte fel.
Hur går det för er?
Det går bra faktiskt. Vi har två kvalmatcher kvar till EM. Så om vi vinner båda två så har vi faktiskt ganska bra chanser till att gå vidare.
Mäktigt. Jag har inte dubbelkollat det här, men det känns inte som det finska U21-landslaget har spelat jättemånga mästerskap.
Nej, jag tror de har spelat ett, tror jag.
Ja, okay, någonsin. Det vore lite historia ändå att gå dit.
Ja.
Men du, vi har pratat en del Värnamo i det här avsnittet och vi har varit imponerade över er inledning på den här säsongen. Vad känner du själv som är ganska ny eller väldigt ny i laget?
Jag skulle väl säga att det är rätt... Jag tycker ändå att det är rätt väntat, faktiskt. Jag kände att under försäsongen att vi hade något bra på gång liksom, och jag tycker att det utvecklas ju mer alltså tiden går.
Och det var vi var inne på det inför säsongen också, att många nog var ganska överens om att så här, Värnamo känns som den bästa nykomlingen. Med tanke på att grundspelet sitter, man har inte tappat så jättemånga spelare, man har kunnat krydda lite grann med dig där bak och Antonsson där fram och så. Men som du är inne på, det känns som att det är ett ganska färdigt lag liksom. Det är inte så mycket som är frågetecken. Delar du den bilden?
Ja, det håller jag med om. Jag tappade bort det lite där i mitten för att få in av internet och så, men jag tror jag hörde allting ändå. Men jag håller med. Det känns ändå som att det är mest... det är mest att vi ska lägga ner jobbet liksom. Alltså, ingen mer än det. Sen så tror jag ändå att det, som du själv sa, det är rätt färdigt faktiskt.
På hemmaplan har man ju blivit riktigt imponerad över er. Ni har kryssat mot Malmö, ni spöade Bayern precis här innan uppehållet. Vad är det som gör att ni är så starka där?
Nej, men det är väl den här trygghetskänslan antagligen. Plus att det är gräs. Det är en annan grej typ om du skulle gå spela en bortamatch på konstgräs jämfört med en på gräs, men det är väl den här trygghetsgrejen att du känner liksom att du, alltså du är van med din publik, du är van med hur planen är liksom och allt det där. Det brukar vara så för många lag.
Vi pratade ju lite grann med Kendall för någon vecka sedan och då var han inne på att så här, starten har varit bra, men att ni nu efter uppehållet kanske har, ja men han var inne på att så här, folk kanske har underskattat Värnamo lite, att man tänker att man kommer till lilla Finnvedsvallen och det är en ny klubb i Allsvenskan och hela den grejen, men att ni nu kanske behöver rikta in er på att laget kommer ta er på större allvar, om du fattar vad jag menar, att ni också då behöver växla upp en nivå till, för att nu har ni ändå bevisat att ni har i Allsvenskan att göra. Har du samma inställning?
Ja, men det tror jag nog. Speciellt de här kanske lagen som brukar befinna sig på den övre halvan av tabellen, antar jag kan ha underskattats lite. Men ja, som William kanske sa, att nu är det dags att växla upp. Men jag tror ändå att det är jävligt möjligt.
Hur är det att ha Tern och Kim då som tränare? Tern är ju lite mytomspunnen och Värnamo har ju varit kända för att vara duktiga på att utveckla talanger. Du är en av de yngsta i startelvan och sådär. Hur har det varit att komma och ha dem som tränare?
Nej, men det har varit strålande. Det var enkelt att komma in. De skojar, men de är seriösa när det behövs. Och det är liksom, det är väldigt självklart och tydliga tecken kring vad som... Alltså vad man ska göra och vad som väntas av en och alla de här bitarna. Så att, det känns ändå ganska enkelt att komma in i komma in i det liksom.
Vad gör han då, Tern? För att alltså utifrån så känns det ju, han pratar ju inte jättemycket med media, och med tanke på vilka talanger han ändå har varit med och fostrat, så känns det ju, han har ju lite så här trollkarsvibbar runt sig, att det känns som att han gör någonting speciellt. Vad är det?
Nej, alltså, ja, jag vet inte hur mycket han pratar med media, men alltså, bland oss så pratar han en del alltså runt omkring oss i laget och allt det där, så att pratglad är jag verkligen. Och skojar, och jag vet inte, jag tror man får en att bli liksom bekväm, att man får självförtroende, man känner att man har någon som tror på en och de här bitarna, och det är fan jävligt viktigt alltså, speciellt för en ung spelare, att känna att man har det där självförtroendet på så liksom hög nivå som möjligt, och så liksom det gamla vanliga med så här, ställa bra krav, spela alltså högt tempo på träningarna, göra sitt bästa, och vet, alla de här vanliga grejerna. Men jag tror mycket handlar om just den här tryggheten.
Så det känns som att det han gör för att unga spelare ska utvecklas, det är mer på det personliga planet än på det fotbollsmässiga planet?
Ja, det skulle man kunna säga. Det är såklart en mix av dem, men det personliga påverkar jävligt mycket.
För egen del då, du tillhör ju AIK som väl är din moderklubb, eller du är liksom född och uppvuxen i Huvudsta och Solna och hela den grejen, men det är andra året nu som du är borta på lån. Känner du dig fortfarande som en AIK-spelare? Är målet fortfarande att ta en tröja i AIK, eller hur känner du själv?
Ja, men det skulle jag säga. Det skulle jag faktiskt säga, men jag tittar ju på varje match och så att så långt bort jag skulle inte säga att det är, fast det var 2 år på lån. Sen allt det här med att ta en AIK-tröja och allt det där, det får man ju se efter säsongen. Nu fokuserar man ju på liksom på Värnamo 100%. Men det är självklart att det är liksom målet med det hela.
Och målet med Värnamo nu då, har ni satt något mål inför säsongen, och nu när det har gått så bra, har ni omvärderat det? För jag kan ju tänka mig, som nykomling är det väl, ja men vi ska hänga kvar. När man sen slår Bayern hemma och kryssar mot Malmö hemma och har ganska bra avstånd ner till de 2 sista platserna, blir det att man ändrar målet och tänker nej men nu ska vi vara topp 10 liksom?
Alltså från min personliga målsättning var från första början att faktiskt komma alltså över, alltså om du tar mitten, så lite över mitten. Det var lite min personliga så här målsättning, men det är självklart att nykomlingar tänker så här, okej, vi ska hålla oss kvar, vi ska säkra kontraktet, men jag tror man kanske känner lite nu, utan att liksom alltså dra upp hype eller något sånt här skit, men man känner väl ändå att det borde väl kunna ha en målsättning som siktar sig lite högre än det.
Ja, för att jag menar, ni har ju matcher där ni faktiskt, alltså ni har ju snarare lite färre poäng än vad ni kanske borde ha. Mjällby borta tänker jag. Jag tänker kanske på, ja men premiären mot Blåvitt, lite bättre skärpa och fokus där, så får ni mer än poäng. Mjällby borta, det kan lika gärna vara 3 poäng. De gör mål i, vad är det, sista sekunden, så att det hade ju kunnat vara ännu bättre till och med.
Ja, jag såg någon sån artikel på Fotbollskanalen. De hade så här expected points och jämfört med vad man var någonstans. Ja, det såg man själv. Alltså om man tittar på den. Inte för att man ska kolla sån här statistik hela tiden då. Men
det säger
så
någonting.
Tror jag ändå vi låg på typ alltså runt mitten.
Exakt, så att det är lite det jag är inne på. Men det låter som att livet leker för dig med U21-spel nu i Finland. Och en bra jävla start på säsongen i Värnamo.
Ja, nej, men det rullar på. Det är väl inget mer än det.
Fint så. Du, tack för att vi fick ringa då. Fortsätt gnugga här nu när serien startar upp igen.
Ja, tack själv.
Grymt, hörs vi.
Här är vi.
Tja. Hörrni, det här var avsnittet om Sirius och Värnamo. Vi tar oss uppåt i tabellen. Snart börjar det bli dags för Blåvitt också.
Mm. Det är långt kvar, vi är långt upp i
tabellen. Nej, 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 det är ni verkligen inte. Det kan till och med vara nästa avsnitt faktiskt.
En poäng efter Malmö efter 10 omgångar.
Ja, 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 ja. Halmstrån.
Ja, det halmstrån ska vi greppa när vi pratar IFK Göteborg. Det blir väl samma avsnitt som Peking.
Ja.
2 kamratklubbar i samma avsnitt.
Kamratderbyt.
Ja, härligt. Det hör ni nästa vecka. Vi säger trevlig helg från Toto-svenskan, och så är vi tillbaka med 3 nya avsnitt nästa vecka. Hej på er.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.